Den 10 februari skickade Emma ännu en bild från badet. Den här gången såg man hennes fötter och lite skymtar av ben där inte bubblorna skymde. Senare under kvällen frågade jag vad hon hade ätit. Mackor, svarade hon. En med avokado och en med tyskt Brot Aufstrich. Vad? En bredbar röra som fanns på Lidl. Påminde lite om pesto i konsistensen, men det fanns i otroligt många smaker och utföranden. I alla fall i Tyskland. Lite sämre variation på Lidls sortiment i England. Varje gång hon hade varit i Tyskland hade hon köpt med sig så mycket hon kunnat. Det var ju julafton för en vegan. En bredbar röra sitter bra i munnen, skrev jag. Exempel. Svensk politik, det är en enda bredbar röra. Den 11 februari. Jag skrev. Jag blev alldeles pirrig nyss när jag tänkte på att det kommer bli ljust och varmt igen om några månader. Längtar så himla mycket. Förresten fick jag just höra att Katarina Frostenson bor bara en minuts promenad härifrån. Emma frågade om inte de bodde i Frankrike. Jo, kanske det. De har en lägenhet här i krokarna i alla fall. Och jag tror de är skrivna här. 12 februari. Emma skrev, har du sovit gott? Jo, hyfsat. Du då? Har du drömt något? Jag såg för övrigt en person på bussen som var väldigt lik dig på de gamla bilderna du skickade från när du var i min ålder. En dubbelgångare. Spännande. Jag ska genast hitta henne. Jag drömde att jag träffade Marilyn Manson. Fast han pratade svenska och var liksom ingen speciell utan mer som någon man hittar på en bar här i Londons utkanter. Sen var jag i en överfull simhall där jag delvis deltog i en tävling och delvis satt i publiken och trängdes. Har du sysslat med simning? I min ungdom, ja. Men det var väldigt länge sedan. Du har gjort så många olika saker. På kvällen skickade hon ännu en bild från badet. Hennes ansikte som gjorde en pussmun och med ett skägg av skum. Man såg hennes nakna axlar, vilket var det mest avklädda hon hade skickat, och jag blev lite kåt. Det var en sexig bild, även om det inte visade särskilt mycket. Hon hade en väldigt sexig frisyr också som jag inte ens vet hur jag ska beskriva. Tänk hur vissa kunde knyta upp sitt hår i Mad Men. Även om det inte var en referens jag hade då. Jag skickade en egen bild från duschen. Torso från sidan med en handduk som skylde. Så söt, skrev hon. Och en pussmun. Jag började vänja mig vid det nu. Det stack inte längre ut som något psykande beteende. Hon kanske bara var sån. Och sämre saker finns det ju att vänja sig vid. Hon tipsade mig om filmen De andras liv. Att det var väldigt bra porträtterat. Jag sa att jag kände igen titeln. Att den hade nämnts i februaripodden som en dålig representation av Östtyskland. Inte hört, skrev hon. Hon tyckte den var bra, men att det kanske beror på ens politiska uppfattning av DDRs strävanden. Det betyder inte att det är en dålig film, svarade jag. Nej, det är klart, men jag menar att jag tror att representationen nog var ganska korrekt. Jag vill inte bråka. Det får du tycka. I met someone at the dog show. She was holding my left arm, but everyone was acting normal, so I tried to look nonchalant.
We both said I really love you. The Shriners loaned us cars. We raced up and down the sidewalk 20,000 million times. Why did they send her over anyone else? How should I react? These things happen to other people. They don't happen at all. In fact, when you're following an angel, does it mean you have to throw your body off? Somewhere they're meeting on a pinhead, calling you an angel, calling you the nicest thing. I heard the Hedda's best program when they sing, you can't hear, there's no air. Sometimes I think I kinda like that, and other times I think I'm already there. Gonna ask for my admission, gonna speak to the man in charge. The secretary says he's on another line. Can I hold for a long, long time? I found out she's an angel. I don't think she knows I know. I'm worried that something might happen to me if anyone ever finds out. Why did they send her over anyone else? How should I react? Body off a building, somewhere the midden on a pinhead, calling you an angel, calling you the nicest thing. I heard the Hedda's best program when they sing, you can't hear, there's no air. Sometimes I think I kinda like that, and other times I think I am already there. When you're following an angel, does it mean you have to throw your body off a building? Somewhere the midden on a pinhead, calling you an angel, calling you the nicest.
Lördag 13 februari. Jag var hemma hos mamma. Satt och drack folköl och skrev. Man kan se på situationen på två radikalt olika sätt. Å ena sidan var jag sorglig och desperat som gjorde något jag annars inte hade gjort bara för att imponera på en person. Hade jag följt mitt hjärta hade jag skrivit med Emma endast. Inte suttit och knåpat ihop sommarföljetongen en slösad sommar. Samma visa som att jag ljög om att jag städade eller gick kortare promenader som jag låtsades vara längre än de var. Som att spola med handfatet på toaletten och låtsas som att man tvättar händerna när man egentligen bara håller räkningen i huvudet på hur många sekunder en genomsnittlig handtvätt kan tänkas ta. Plausible deniability. Ledord livet genom. Men nu låtsades jag inte bara. Jag fick något gjort också. Så man kan lika gärna se det som att Emma fyllde mig med inspiration, iver och hast att ta mig fram i kronologin till punkten då jag träffade henne. För jag visste inte hur historien skulle sluta eller var handlingen skulle ta vägen, var den skulle ta mig. Men jag visste att den skulle bli läsvärd. Hon motiverade mig till att bli den jag ville att hon skulle tro att jag var. Ett myrsteg i taget. Men att skriva, det var väl vad jag gjorde redan. Nja, max några timmar i veckan. Den absoluta majoriteten satt jag hemma själv i sängen och gjorde inget vettigt. Näst på tur var att jobba. Jag var mycket mer brevbärare än jag var författare. Sen sova, sen umgås med Mikaela, sen sitta med gitarren och försöka få till låtar. Att skriva låg väldigt långt ner på listan. Men nu satt jag ändå och skrev. Och en kort promenad som man låtsas är lång är väl ändå bättre än ingen promenad alls. På kvällen frågade jag om Emma ville prata i telefon. Jag vill ju alltid prata med dig, skrev hon. Men jag är lite trött just nu. Har du tid imorgon? I så fall mitt på dagen, svarade jag. Jag skulle till Mikaela på kvällen, men kände inte att jag behövde vara så specifik inför Emma. Hon brukade ändå inte nysta i såna saker. På söndagen åkte jag direkt hem till Mikaela. Vi hade ju en tv-serie att beta av. Jag skämdes lite grann för att jag hade tagit så många av hennes nikotinpåsar. Så jag köpte med mig en likadan. De var egentligen mycket svagare än de jag brukar använda, men den var menad som en offergåva till henne. Och till gudarna för att kvällen skulle sluta lika lyckligt som förra gången. Det gjorde den också. Den här gången förflyttade vi oss till sängen när temperaturen gått upp till max. Men det blev fortfarande inget fullbordat samlag. Eller nästan, men jag lyckades inte komma in hela vägen. Mikaela sa att jag var lite för stor. Jag skrattade generat och log samtidigt som jag vände bort blicken. Sen gav jag henne en öm kyss. Hennes kyssar var i regel ganska våldsamma som kontrast. Så nej, in kom jag inte, men det finns ju andra sätt att få någon komma. Patricia, one night standet efter måndags livepod, var en skamfläck. Jag skulle leverera resultat minsann. Ingen skulle behöva gå besviken efter en intim stund med mig. Det är det minsta man kan kräva av mig. En motprestation för snällheten i att gå med på att ha sex med mig. Vi låg bredvid varandra efteråt och Mikaela frågade om jag jobbade imorgon. Nej, hur så? Ja, ifall du kanske vill sova här. Det är ju rätt sent, men du behöver inte om du inte vill. Jo, det är klart att jag vill. Och jag är jätteglad att det var du som förde det på tal. Jag känner mig inte tillräckligt skamlös för att fråga en sån sak. Vi höll om varandra och somnade. På morgonen hade hon gått upp och satt på kaffe och ordnade med lite grejer i köket. Jag låg kvar en stund i sängen och njöt. Såg att ett nytt avsnitt av Crazy Town hade kommit några veckor tidigare. Som medlem i kvallerchatten hade jag långt i förväg fått veta att K och Josefin hade träffats och spelat in ett nytt avsnitt under hösten. Något jag hade skrutit med på premiärvisningen för sista avsnittet av Mina problem. Men det var ju inga regelbundna släpp direkt, så jag hade inte tänkt med att det hade kommit ännu ett avsnitt. Jag lyssnade en stund innan jag gick upp och satte mig vid Mikaela för att äta frukost. Hon hade några ärenden på stan, men jag fick följa med. Hon var fint klädd och det var även jag som plockade fram en slips jag hade tagit med från föräldrahemmet. Den passade bra till min vita skjorta och jag undrade om jag inte såg ut lite som en young professional. Nja, kanske om du hade haft en kavaj istället för ytterrocken. Men du ser definitivt inte lika fattig ut som du brukar. Vad fan ska det betyda? Jag undrade hur vi såg ut för omvärlden när vi gick där längs Götgatan, eller fan det var någonstans. Mikaela hade en sjal och solglasögon eftersom himlen var fri från moln. Jag gjorde mitt bästa för att framkalla ett slags snofsigt anletesdrag och gjorde någon min som jag föreställde mig att en rik Östermalmstant kunde ha när vi gick förbi en delikatessbutik. Skulle jag inte passa rätt bra på Östermalmen då? Jag kan verkligen det här med att smälta in. Smutsig arbetargrabb som folk ser ner på arbetstid. Men jag kan vara en av dem när helst jag vill. Mikaela började skratta och sa åt mig att lägga av. Jag såg bara fånig ut. Nu ska jag inte vara så kritiska. Du får väl lära mig. Jag är bara en apa, men jag vill bli människa. Dela med mig av de gamla pengarnas visdom. Hon sa något om att det inte var en sån familj hon kom ifrån. Men jag viftade undan allt och ledde vägen in i delikatessbutiken. Sen blev det rätt pinsamt när hon i disken hälsade. Vi gick runt lite och småfnissade för oss själva och skämtade om de dyra ostarna och korvarna. Mikaela gick fram och tog del av smakproverna som fanns. Jag tyckte hon var gränslös och stod kvar där jag var och väntade på att hon skulle bli färdig. Vad? Frågade hon när hon kom tillbaka och var färdig. Tuggade lite mat liksom. Ja. Vi ska inte köpa någonting, sa jag. Nej, men jag har ju inte skrivit på något förpliktigande kontrakt om köp. Det är bara att ta för sig. Det som inte går åt slänger de säkert ändå när dagen är slut. Kom igen nu, sa hon och tittade med en manande blick och la sin arm på min rygg och ledde mig fram till disken. Prova du också. Vi måste ju vara överens innan vi gör några inköp till middagsbjudningen. Jag kvävde ett fnitter, tog en bit ost och försökte se neutral ut. Det vore otrevligt att visa att jag inte tyckte det var gott, vilket jag inte heller tyckte. Jag kan ha svårt för ost av typen som man inte har på mackor. Men såg jag för uppskattande ut, vore det konstigt om vi inte slog till. Jag slickade mig om läpparna, låtsades överväga en liten stund och sa sen till Mikaela att nej, inte den här va. Så blev jag röd i ansiktet och gick ut i rask takt. Mikaela följde mig hack i häl. Jag började gapskratta. Det var en busig känsla, som att ha tagit springnota, trots att vi egentligen inte hade gjort något fel. Jag tyckte den var rätt god ändå, sa Mikaela. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Lös interaktion med Emma. Hon hade skickat en bild där hon såg ut som en filmstjärna med en eftersex frisyr så där lockigt som det kan bli när man går och lägger sig med blött hår. Bilden var i motljus som hon även underströk i text. Jag svarade att av någon anledning associerar jag alltid ordet motljus till fenomenet jucka i motljus. Vet inte hur allmänt vedertaget uttrycket är, men folk brukar fatta ungefär vad jag menar. Sen skickade hon sin spellista. Jag lyssnade på den dagen efter. Det var lite blandad kompott. Vissa låtar gillade jag mycket, de franska låtarna, och även det mer jazziga. Andra kändes mer som fåniga novelty-låtar, dunka-dunka och hiphop på konstiga språk. Tänk att någon med så bra musiksmak kunde ha så dålig musiksmak. En av låtarna i slutet lät väldigt mycket som Modest Mouse, den tyckte jag också om. Now she's walking down. Torsdag den 18 februari träffade jag Ola Aurell på Monkey Bar på Sveavägen. Rekommenderas inte det minsta. Jag beställde en stor stark och fick en 33 centiliters flasköl. Även en äcklig pizza är en pizza. Men det här var som att få ett knäckebröd med tomatsås och skivad ost. Jag hade tänkt att det skulle bli Hirschenkeller, eller till och med Anchor. Men det var fullpackat på båda. Monkey Bar var väl tomt av en anledning. Vi sågs för att prata om mitt stående, pågående projekt att tonsätta dikter ur Ricky Bruchs bok Själ och kropp. Jag ville liksom att han skulle medverka till det och vi skulle inleda någon slags samarbete. Men vi pratade mest om annat. Jag tog upp att jag trodde att anledningen till att Johan Johansson inte hade svarat på ett av mina Facebook-meddelanden var att jag hade pratat positivt om Jean Frick i senaste avsnittet av Musikens makt. Så här i efterhand ser jag hur förmätet det var. Lika liten chans att Johan hade lyssnat på podden som att Uje eller Mattias Björka skulle ha gjort det. Annars pratade vi väl om politik, lite om incels och chockkulturen på 4chan. Jag antydde att jag hade kollat på barnporr i de tidiga tonåren som något konstigt skryt, bräcka honom lite som en slags komparativ nestor på gebitet extrem internetkultur. Jag blev förvånad över att höra att Ola hade sambo och barn. Vi hade det trevligt, men det slog inga gnistor. Som en helt okej dejt. När jag kom hem skrev jag till Emma att hon skulle gissa vem jag just hade druckit öl med. När jag avslöjade det blev hon mycket imponerad. Och det var väl den reaktionen jag hade hoppats på. Men det skavde ändå lite. Jag ville mer ha, wow, vilken häftig person du är som träffar så roliga och coola personer. Men jag fick istället, åh vad kul, älskar Ola Aurell. Jag tänkte på vad Miljöpartiets före detta språkrör hade sagt om sin flickvän. Man ser ju att hon vill ligga med honom. Jag ville att hon skulle vilja ligga med mig istället. Men vad kan man göra? Det är såna kvinnor är. Mikaela var exakt likadan. Finns det någon konstant här i världen är det att alla kvinnor älskar Ola Aurell och Jonathan Unge. Jag upptäckte en väldigt bra låt av Bruce Hack. Tidig elektronisk musik och så himla mörk text. Jag tänkte att jag skulle ta upp den när vi spelade in Musikens makt dagen efter. Men ju mer jag läste om upphovsmakaren, desto mer kände jag att jag ville göra ett ordentligt researchat inslag om honom. Istället för att, så att säga, ta upp honom med vänsterhanden. Welcome to Second Best, my friend. The living part of life is just a blowjob. Jag hade äntligen bytt medicin från Concerta till Elvanse. Elvanse var mer subtil i effekten och mindre smutsigt. Det kändes också roligt att kunna säga att jag gick på amfetamin. Och skönt att slippa den där jävla magvärken jag fick av metylfenidat. Det var ett problem jag blev kvitt. Vidare till nästa. De var som alltid på mig i psykvården att jag måste gå upp i vikt. Det var ett ständigt hotande om att ta från mig min medicin. Så jag kände mig tvungen att ta till drastiska åtgärder. Elias kom med ett bra tips på något som är lättförtärligt och som har fruktansvärt mycket kalorier per krona. Sesamkakor. På Coop som fanns nära jobbet kunde man köpa 3 stycken för 12 kronor. Och det var ungefär mellan 650, typ 650 kalorier. Eller kilokalorier beroende på om man har stort C eller litet C. Nu blev det dessvärre så att jag inte använde det som ett tillskott till min övriga kost. Utan jag ersatte bara lunchen med det. Vilket inte var optimalt, för det var inte så jävla mättande, ska jag säga. Jag satt och gjorde en demo till en låt på en app jag hade hittat till mobilen. Jag skickade den till Emma.
Det finns en tröja på min kropp som jag haft på mig i över en månad nu, och den luktar svett och kärlek. Jag kan ta av mig den en stund, men jag kan aldrig vara sund. Det finns så många andra saker nu.
Hon skrev och undrade om jag fortfarande hade på mig tröjan. Jag svarade att det var poesi. Fast i och för sig, min nuvarande tröja har jag faktiskt haft på mig i en vecka nu. Kanske dags att byta. Jag var hos Robert och tog en bild av ett utdrag ur en bok som Robert hade. Det var en dikt som hette Elfte sonetten. Nu citerar jag här. Nå, sära dina ben så jag får titta. Så där, så jag din stjärt beskåda kan. Och därtill något mer får se, min sann. Vad får jag se? Jo, alla fittors fitta. Det är i sanning något att betitta. Det är en sån syn så vällustfylld och grann. Åh, vilken vällust för en brunstig man att om och om igen till hålet hitta. Det var dikter från 1500-talet, så fruktansvärt grova, och det där var långt ifrån den grövsta. Jag skrev till Emma att jag måste börja använda ordet vällustfylld mer. Det är ett bra ord. På tips av en av dem i Parkliv som hade gjort kulturkonsumtion till livsstil och konstform såg jag filmen Naked av Mike Lee. Och det var den bästa filmen jag hade sett sedan Trainspotting 2 år tidigare. En helgjutet fängslande och uppslukande kulturupplevelse. Den golvade mig. Jag blev kär i Daniel Thewlis karaktär och hans gamla flamma från Manchester, och i deras dialekter och dia och monologer. Och när rikemannen, som kanske var deras hyresvärd, sa och gjorde gränslösa och fruktansvärda saker mot kvinnor, frågade massören "Do you think women like to be raped?" när han våldtog servitrisen och mitt i ett juck sa att han skulle ta sitt liv när han blev 30. Det var så jävla starkt. Som en Sture Dahlström-figur men utan humorn. Men främst huvudpersonen. Han var trasig och blev omhändertagen av sin gamle vän från Manchester. Jag var också trasig. Jag ville också bli omhändertagen. Jag hade i och för sig ingen flyktreflex. Men det var ju också det som så bitterljuvt gjorde att han aldrig skulle hitta lyckan i livet. Bristen för min egen del var väl kanske inte till min nackdel. Förutom att det möjligen gör en mindre attraktiv hos vissa kvinnor. Jag åkte hem till Mikaela igen, precis som förra söndagen. Och ungefär samma sak hände. Förutom att vi också lagade en kikärtsgryta tillsammans. Jag sov över fastän jag jobbade dagen efter. Jag fick väl försöka låta bli att stanna uppe så sent bara. Vi hade sex igen och den här gången sög hon av mig och jag besvarade vänligheten med att gå ner på henne. Det var inte igår. Det hade jag inte gjort sedan maj. Allt var underbart, men samtidigt låg den glasruta mellan mig och allt sammans. Alla känslor jag borde känna kände jag lite dämpat. Som med Jenny när jag inte klarade av att matcha hennes entusiasm på grund av depression, alternativt på grund av mina antidepressiva. Men var jag deprimerad? Det var jag ju, men inte på det sättet. Mikaela verkade känna allt man skulle känna för en ny person. Jag avundades henne. Det kändes friskt och jag önskade att jag kunde känna samma sak tillbaka. Nu när det väl var någon som verkade tycka om mig och som ville vara med mig. Jag kände mig trasig, defekt. Apan har slutat trycka på knappen för frukt. Katten har slutat äta. Jag var kanske ändå som huvudpersonen i Naked. Men det kan ju också ta tid. Det klamrade jag mig fast vid. Som ett arrangerat äktenskap. Har inte alla fantasier om det då och då? En kärlek som uppstår performativt och som blir starkare och starkare snarare än att börja i en intensiv förälskelse som sedan svalnar av. Men den enda kärlekshandling jag hade att komma med var att ge henne en halv hjärtformad ask choklad. Jag hade alltså ätit hälften av chokladen. Och då var jag ändå tydlig med att jag hade köpt den på nedsatt pris eftersom Alla hjärtans dag redan hade varit. Jag tänkte i mitt huvud att jag sa så för att inte vara för framåt. För att inte skrämma bort henne med romantiska gester. Egentligen kanske det var för att inte skämma bort henne med romantiska gester. Och på så vis locka henne till mig ännu mer. Det är svårt att vara människa. Och ännu svårare när andra människor kommer in i bilden. Trots alla grubblerier började jag umgås mer och mer med Mikaela. Jag gav mig in i det med ganska vårdslöst, kan jag tycka så här i efterhand. Jag var där flera gånger i veckan och sov allt som oftast över. Vilket ledde till mindre tid över för Emma. Men det var inte mer än rätt. Hon ville väl antagligen inte ha mig och då är det lika bra att jag inte klistrar fast mig vid henne. Som jag så lätt gör med folk. Och ville hon ha mig fick hon väl visa framfötterna lite. Hon var inte den enda frierskan i stan. Det var en fri marknad. Jag skrev till henne att jag hade varit lite tankspridd de senaste dagarna. Men att vi fick höras på telefon någon kväll. Tankspridd? Ja, mina tankar vandrade mellan sex, beröring, hångel, närhet, filmer och somna i någons armar. En morgon skrev Emma: "God morgon, sötnos." Det var väl ändå lite att visa framfötterna. Men vad fan, lägg av, jag klarar inte av det här. Jag vet inte ens om det var dubbla signaler, det var bara tvetydiga signaler. Men det var opraktiskt. Jag ville helst bara pejla in Mikaelas sändningar nu. Allt annat störde och förde mig ur fas med verkligheten och in i en fantasivärld. Och väl där inne kunde jag inte vara fullt närvarande i verkligheten som jag försökte vara med Mikaela. Jag hade i alla fall chillat lite med att skriva gulliga och översvallande meddelanden till Emma. Det var en bra början. Men det kanske var lite kontraproduktivt. Lös interaktion. Jag skrev till Emma. Lite gift har ingen dött av. Ingen som överlevt har dött i alla fall. Det sa de om förintelsen också. Men när de blev gamla dog folk som flugor. Tyskar alltså. Jag förstår inte alls vad jag menade. En vecka senare tog jag en lite längre tur. Bort till Vasaparken. Uppe i Observatorielunden. Ner mot Sveavägen och runt lite allmänt på gator. Solen sken. Jag tog bilder av folk. Jag gillade att ta bilder av folk. Speciellt attraktiva sådana. I synnerhet kvinnor. Kanske en konsekvens av överdriven porrkonsumtion. Att ta en observatörens roll som ett godtagbart substitut till att aktivt uppleva livet. Den moderna flanören. Jag var väl en voyeur. Inte att det nödvändigtvis låg något sexuellt i det. Mer blygsel och rädsla. En bild av en vacker kvinna kunde aldrig avvisa mig. Jag önskade att jag var osynlig så att jag slapp bli så självmedveten. Det var såklart inget alternativ. Det enda som kunde göras var att bli bra på det, kalla det konst eller arbete. Mig lurar ni inte. Jag vet att det var ett skynke ni gömmer er bakom. Små spöken med hål för ögonen som lever ut era drifter. Jag fick ett ganska stiligt kort på ett par som möttes och kysstes uppe vid korsningen Dalagatan-Odengatan. Men det var för långt bort. Om jag bara skaffade mig en kamera med riktigt bra zoom kunde jag gå in mer helhjärtat i creeprollen. Men den skulle jag såklart aldrig orka ta med mig. Det där med att chilla med att skriva gulliga saker gick inte jättebra. Emma hade skickat en bild på sitt ansikte en kväll, helt omgiven av olika kramdjur. Det är mysigt, skrev jag. Jag brukar ha en kramkudde i brist på annat eller annan att krama om. Men nu vill jag helst krama om dig. Jag skulle gärna krama dig. Det vore mysigt, svarade Emma. Vi får passa på att kramas mycket och länge nästa gång du är i Sverige, skrev jag. Och Emma svarade att hon skulle blocka tid för det i kalendern. Hon frågade om mina planer för helgen som kom. Jag ska försöka vara ordningsam. I meningen att vara en sån som håller ordning omkring mig. Och så ska jag försöka gå upp i vikt. Vi skrev lite om det här med ålder. Hon frågade hur jag identifierade mig. Som pojkspoling. Fast jag kanske är transålder. Jag är 21, men vill vara 35. 21 är den perfekta åldern, svarade Emma. Men det är förstås svårt att inte känna sig hemma i sin alldeles för spänstiga hud och så. Jag går ju runt med och har värk i ryggen och ont i lederna, svarade jag. Det är ju för sig inte en allmän erfarenhet som alla 21-åringar delar. Men rent mentalt är man ganska tråkig om man jämför med den man skulle vara efter 14 års ytterligare erfarenheter och kunskaper. Du kan alltid läsa sammanfattningar och komma ikapp, skrev Emma. Vem behöver erfarenheter? Ja, jag kan ju sitta på min kammare ett helt liv och bara läsa, men man får inga anekdoter eller livskunskaper om man inte lever. Dessutom tänker jag att män generellt pikar i utseende kring 30. Jag tycker i och för sig kvinnor brukar pika kring 35. Åtminstone den typen av kvinnor jag attraheras av, men det kanske inte är den av samhället gängse uppfattningen. Men i alla fall det jag menar, alltså när man är 21 är man bara en övervuxen tonåring. Vi pratade i telefon i över 2 timmar, samtidigt som hon drack en IPA i badet. Det kändes meningsfullt att höra henne prata samtidigt som jag visste att hon var naken. Något tillförde det i alla fall. En känsla av närhet och intimitet. Innan jag gick och la mig skickade jag en bild. Detta är hur en 21-åring med spänstig hy, med ryggvärk och känsliga leder ser ut. Du är så fin. Kanske är så att du blir snyggare med åldern. Vilken gud du kommer vara då vid 35. Han hade den här smilen med stora ögon som ser lite generad ut. Kom hit och sätt dig bredvid mig och ge mig en evighetslång kram, svarade jag. Emma skickade en bild med sitt nytvättade hår. På bilden gjorde hon en pussmun med läpparna. Nu var jag tillräckligt full och risktagande för att våga skriva. Åh, jag vill ge dig en puss på den munnen. Det är den till för. Varför är du i England och inte här? Det brukar jag, mamma och Skatteverket också undra. Lägg till mig på den listan. Jag ska i alla fall göra mitt bästa för att drömma om att pussas med dig i natt. Och Emma svarade, vad mysigt, då gör jag samma. Godnatt, sötnos. Kvällen efter skickade jag en bild på mig själv som nyduschad. Och den här gången var jag helt barbröstad med inget som täckte för. Den mottogs mycket väl. Om bara Emma också kunde börja skicka lite lättklädda bilder. Jag hade inte sextat, eller vad man säger på svenska, med någon sedan Anna. Jag saknade det där, att gå runt och känna sig kåt jämt och ständigt. Och upptrappningen, spänningen, all förväntan inblandad. Jag visste att Emma var en modest kvinna. Men om jag kunde lyckas upphetsa henne tillräckligt kanske hon kunde lätta på tyglarna. Upphetsa henne? Vad fan snackade jag om? Hon hade skrivit en gång när hon var ganska berusad att hon ville pussa mig. Det betydde inte att hon var kåt på mig. Emma hade brett ner sig under sin nya elektriska filt. Jag gick fortfarande runt i lägenheten barbröstad och lät håret torka. Ja, man får passa på att gå runt lättklädd när man är ensam hemma. Bra att du utnyttjar det till fullo, tycker jag. Ja, bara jag inte går för nära fönstren. Jag bodde alltså på bottenplan. Ögongodis för förbipasserande, skrev Emma. Nå, vad tyder det på? Kanske inte kättja, men det var ju en väldigt flörtig sak att skriva. En säregen sak med min och Emmas kommunikation var att eftersom vi hade så olika sömnrytmer så hon brukade alltid skriva godnatt i förskott. Alltså skriva godnatt i förskott när hon gick och la sig eftersom jag gick och la mig mycket senare. Och jag brukade skriva god morgon i förskott när jag gick och la mig så att hon skulle få den hälsningen när hon vaknade sen och känna sig lite mindre ensam. Känna att jag var där, fast jag inte var det. Tisdagen den 2 mars. Jag fick äntligen till det där porträttet på Emma jag hade lovat henne. Det var jättelikt. Hon var jättevacker och blev jätteglad. På riktigt den här gången. Hon hade något konstigt halssmycke på referensbilden och jag var aldrig något vidare på att fånga sådana detaljer. Men till och med det fick jag till perfekt. Jag skickade mitt manus till Ludvig Köhler. Vilken resa, började han sitt svar med. Han hade mycket gott att säga om den. Men mycket av omdömet bestod också av att han påtalade hur oslipad den var. Och att det var mycket jobb kvar innan något förlag skulle vilja ge ut den. Det visste jag väl. Men det är svårt att själv redigera en självbiografisk roman. Jag blev i alla fall glad över att en riktig författare hade sagt att den hade något särskilt. Det blev en kreativ dag för jag spelade också in ett väldigt Mike Oldfield-inspirerat gitarrstycke. Emma skrev alldeles underbar och att hon tyckte den lät backisk. Jag missförstod och trodde först hon med att den lät som Bach, men det var såklart guden Bacchus hon åsyftade, som i ordet bacchanal och ja, som är motsvarigheten till Dionysus. På kvällen fick jag ytterligare en bild från badet. Jag har gjort en skumklänning med moderiktiga axelvaddar, skrev Emma. Det var precis så att skummet täckte för hennes bröst. Det var sjukt hur sexig hon kunde vara med så små medel. Jag ville bara dra bort allt skum och borra in mitt ansikte och min mun i hennes barm.
En, två, tre, fyra.
I hand som viskar husets namn, skåda en arm stilla som sten som packat sand. Ingen kunde minnas mer än det, för bröd och skådespel och gardiner målar ut i en vindräkt. Backen
thank you.